Jag kan trösta er som tycker kanske att det har blivit så väldigt teoretiskt den första timmen, att jag kommer att bli mycket enklare allt eftersom tiden går. Jag bara ska lägga grunden för tolkningen. Och en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och Johannes kan inte återge honom, helt enkelt därför att Gud kan aldrig återges i det gudomliga väsendets skönhet. Ingen kan se Gud och leva. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Men Johannes får ändå se någonting. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Alltså kristallklar ädelsten och blodröd ädelsten. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd, alltså grön. Johannes har tagit starka intryck av den vision som Hesekiel har i första kapitlet, men som vi inte hinner läsa. Och när det nu sägs att han som satt på tronen var lik jaspis och karneol, så är det det vackraste som Johannes känner till, kort sagt. Och det använder han för att beskriva hur Gud ser ut. Och så säger han att det var en regnbåge runt tronen som smaragd, en grön regnbåge. Färgkombinationen är ju något egendomliga för oss. Men att han såg en regnbåge, det innebär att han som satt på tronen är barmhärtig. Regnbågen är tecknet på Guds trofasthet och barmhärtighet i första Mosebok 8. Efter syndafloden så är regnbågen tecknet på att Gud icke ska vidare fördärva jorden på det sättet. Och det använder nu Johannes för att återge någonting i Guds väsende. Om tronen utsäger något om Guds suveränitet, så utsäger regnbågen någonting om Guds barmhärtighet. Och barmhärtighet i gamla och nya testamentet är Guds hjärtelag när Gud ser skapelsens nöd. Guds nåd är Guds hjärtelag när han ser vår synd och hans helighet dömer synden, men Guds nåd vill benåda syndaren. Vi ska komma tillbaka till det. Så det finns, så att säga, i ord som ligger väldigt nära varandra finns det skilda aspekter. Barmhärtighet är Guds förbarmande över skapelsens nöd. Nåd är hans förlåtande sinnelag mot dem som har förtjänat straff. Och det här säger oss någonting redan i början av visionen, att Gud förbinder makt med barmhärtighet. Gud förbinder makt med barmhärtighet. Och det är väldigt viktigt att ha det med i bilden när man sen läser vad som sker från kapitel 6 och framöver. Och runt om tronen såg jag 24 troner. Gud är inte ensam. Och på de tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Varför 24? Ja, talsymboliken i Uppenbarelseboken är alltid svår. Men antingen så är det 12 patriarker ifrån gamla förbundet, 12 apostlar från det nya, för att beteckna kyrkans fullhet i båda förbunden. De sitter runt omkring tronen. Eller så är talet taget ifrån det judiska prästerskapet som är indelat i 24 avdelningar. Och det kan mycket väl vara båda sakerna. Och de har vita kläder. De är nämligen kungar. De är nämligen präster. Det allmänna prästadömet talar vi om. Israels folk kallas för präster i andra Mosebok när de har blivit Guds förbundsfolk. Och kungar. Och kransarna av guld på huvudet, det är kungaemblemen, det är kungavärdigheten. Så den kristna församlingen är både präst och kung. Och man har därför alver på sig, klädda i vita kläder och med kransar av guld. Och guld är ju renhetens symbol på huvudet. Och jag återkommer till detta att vi är kungar och präster. Det spelar en väldigt stor roll sen i femte kapitlet. Och en hel del av den debatt som vi var inne på igår kväll berör hur man just tolkar den kristna församlingens kungavärdighet. Men det ska vi spara till imorgon. Från tronen kom det blixtar och dån och åska. Och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som är kristall. Blixtar, dån och åska. Det säger någonting om Sinai, om den lag som gavs på Sinai. Det säger någonting om att Gud som är den allsmäktige och skaparen av allt, han tronar på en oföränderlig morallag. Och det ska vi beröra mer imorgon också. Här är alltså inte bara makt och barmhärtighet sammanfogat i ett hos Gud. Här är också barmhärtigheten och lagens krav sammanfogat i ett hos Gud. Jag ska imorgon tala om varför det här är så väldigt viktigt. Därför det rör också mycket aktuell debatt idag. Och sju facklor brann framför tronen, där Guds sju andar. Det är ett uttryck för Guds helige ande. Och här har vi alltså redan treenigheten. När vi sen i kapitel 5 talar om lammet Kristus, så har vi treenigheten klar för oss. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som är kristall. Där är forskarna oeniga hur man ska tolka det. Somliga tolkar havet som det negativa, onda havet, vilket ska slutgiltigt tillintetgöras. Ni kommer ihåg att i Johannes i Uppenbarelseboken 21 så talar man om att havet finns inte mer, då är det onda ute. Jag tror mer att här är havet precis som 81 Not säger. Man tänkte sig att över himlavalvet fanns en ocean vars yta var himlens golv. Det vill uttrycka avståndet. Där har vi Guds härlighet, Gud sittande på sin tron. Och så har vi ett härlighetens rent hav framför. Och så står jag som människa här, skild ifrån denna härlighet. Och mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Och den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, den fjärde liknade en flygande örn. Och de fyra varelserna hade vardera sex vingar och hade fullt med ögon både inåt och utåt. Ja, det här är ju nästan omöjligt att föreställa sig. Och vi ska inte göra något försök. Men det tillhör den här typen av bildspråk att tala på det här sättet. Och de här fyra varelserna, de representerar skapelsen i dess helhet. Vi har lejonet, det är det förnämsta bland de vilda djuren. Vi har oxen, förnämsta bland husdjuren. Vi har örnen, förnämsta bland fåglarna. Och vi har människan, hon som är skapad i Guds avbild. Hon som här tillber